Podplay.
Hallå och välkomna.
Hej. Säger du till mig eller?
Till alla som vill lyssna.
Okej, hej.
Hej och välkomna till den här podden.
Jag blir jätteglad när du välkomnar mig.
Anna Sandell.
Det var superhärligt.
Ja, men...
Hej Karin, till dig också.
Men snälla, du är väl alltid mest. Alltså jag välkomnar ju dig först, om inte annat. Och mest förstås.
Det är bra, det gläder mig.
Men har jag verkligen, jag tänker att det är ju lite grann som att vi typ skulle bo i samma hus eller samma lägenhet tillsammans, och sen så hade du kommit hem och så hade jag liksom välkomnat dig in i ditt eget hem.
In? Nej, precis. Det är ju otroligt irriterande.
Är det här någonting du har varit med om?
I olika konstellationer faktiskt. Men jag vet inte. Jag kan bara säga att jag har varit med om det. Så lämnar jag det så. Jag vill inte hänga ut någon här.
Nej. Pip! Det var min imitation av hur det låter när du berättar för mig exakt hela den här historien med våra lyssnare.
Exakt.
Som är mindre välkomna, inte för att höra.
Exakt. Men kul i alla fall att vi kunde mötas här
i vår egen hall.
I vår egen hall igen.
Ännu en vecka. Ännu en vecka. Avsnitt 189. Vi närmar oss 200 med stormsteg.
Det är så stort. Mm. Det är helt otroligt.
Det är det faktiskt. Vet du vad jag tänkte på som kan vara bra?
Berätta för mig, Karin. Mm.
Nu inför julen, va? Så kan vi väl ändå slå ett slag för vår alldeles egna merch.
Det tycker jag var så klokt.
Alltså vi har ju på podstore.se så finns det ju massa, det finns ju väldigt mycket olika podmerch, men det finns ju inte minst mord mot mord merch. Lite tröjor, t-shirtar, vi har ju muggar. Vi har ju special...
Tote bags.
Det har vi absolut. Men vi har ju också det här specialtrycket. Du vet, Something Stinks About This Gary. Som ju är faktiskt alldeles underbart. Finns ju även på Baby Body.
Just det.
Bara en sån sak. Podstore.se. Om man vill köpa en underbar julklapp till någon.
Så bra att du sa det.
Som gillar våran podd.
Alltså jag måste verkligen säga att jag älskar våra muggar. Jag dricker, nu när man jobbar hemma ibland då, så försöker jag också göra reklam för podden i olika teamsmöten.
Alltså det blir ju, om folk inte vet om, det kan man väl ändå säga, att om folk inte vet om vad det är, alltså att det är en podd, då är det, låter det lite mer som ett
mått. Mord.
Du sitter och liksom hotar olika kollegor.
Ja, nej, det var faktiskt rätt i. Så har jag inte sett det.
Nej, men du kanske får börja med att inleda varje möte med att berätta om din podd. Också speciellt.
Just det.
Det är just känns det. Lite som bästa
rekommendare. Ja, ni kanske inte visste det om mig, men på fritiden så
gillar jag ju mord.
Jag kanske ska tänka lite på det där.
Det är som när jag, det var i och för sig väldigt, väldigt mysigt, men när jag berättade för min barnmorska att jag gjorde den här podden.
Ja, mysigt.
Hon och jag bara, man behöver, du vet, så här, jag vet, alla tycker inte om det. Hon bara, jag älskar det. Så att, alltså, mod och liksom så. Så att hon började lyssna på våran podd.
Det är gulligt. Jag tycker också att det är sjukt stressande.
Ja, jag vet. Men hon bara, med ursäkt sist jag var där, för att hon bara, jag har inte hunnit lyssna på länge. Jag bara, det är lugnt. Jag tycker tokig i dig ändå.
Jag tycker att det är så stressande när kollegor och sånt säger så här, men gud, jag har ju glömt att lyssna. Så man bara, men du behöver faktiskt inte göra det. Nej. Det är verkligen helt okej.
Ja, och det är också så här, man bara, vi vet om att det här är ett specialintresse. Det är ett specialintresse som många har. Och jag känner mig inte konstig på grund av det. Men det är liksom helt förståeligt att inte alla... Vi lyssnar på den här grejen.
100%.
Det tycker jag ändå. Det kan vi säga till er där ute ändå... som inte lyssnar och därmed inte hör det här. att vi är lugna med det.
Men nu vet vi. Vi tycker det är okej.
Verkligen. Har du...
Annars då?
Du vet ju vad jag har gjort hela dagen, som är att jag bara suttit fast på tåg i Katrineholm.
Ja, fruktansvärt. Tycker väldigt synd om det, måste jag säga.
Det var faktiskt väldigt synd om mig. Framförallt var det synd om mig för att det inte fanns någon mat. Så att jag överlevt på sådana små riskakor som finns i SJ-bistron.
Och de är inte helt fel i och för sig.
Det håller jag verkligen, verkligen med om. Men vet du vad jag tycker? Kunde varit mer sour cream and onion på dem. De är lite luriga.
Ja, jag brukar köpa dem som heter pizzasmak.
Nej, men. Det är för grovt.
Nej, vänta, sorry. Popcorn. Popcorn, ja.
Är det... Det är bara som popcorn.
Vi har idag ätit bara popcorn till middag.
Ja, ah, så
vi är lite på samma, hungernivå kanske.
Och nej, håller du på... För jag är ju jag har ju smält i mig en schnitzel nu till middag.
Jag insåg nu när jag sa det att jag var inte hungrig, för vi åt världens största pizza till lunch. Så att, okej. Okay.
Vi släpper
så intressant.
Båda två har det bra. Jag är nu på ett hotellrum i Göteborg och har på mig... Jag känner mig att jag ser ut alltså, som att jag har gjort en sån dålig version.
Ska du göra det här till en sexpodd?
Ja, det har varit min mål hela tiden. Gud, stenar det bara i att jag berättar vad jag har på mig. Det är min sexpodd. Nej, men jag känner att jag ser ut lite grann som en sån... Du vet när man ska försöka vara en sån cool girl i typ en high school film eller liksom någon slags teenage film, att jag har på mig typ en sån skjorta och strumpor.
Ja, jag fattar. Att man så här, och jag vet precis att man var så här, och har lite rufsigt hår och går omkring hemma.
Och innan ni får några idéer, det här är inte sexigt. Det ser inte sexigt ut, jag är bara jättekall om fötterna. Jag har inga sexiga strumpor.
Men inte tillräckligt sexy eller inte tillräckligt kall för att sätta på ett par byxor.
Men jag fryser inte om benen, jag fryser om fötterna.
Jag fattar.
Och benen har jag också under täcke. Jag har nu gått och lagt mig i sängen. Jag är lite, vet vad jag är lite inne på? Att dig into minibaren. Inte kanske för, alltså, inte ens för alkoholen, bara för snacksen.
Gör det. Jag backar dig i det beslutet.
Okej, bra.
Har du läst eller lyssnat på något härligt?
Har jag det?
Eller sett?
Jag har... nej, jag kan inte påstå att jag har det. Dålig. Fan, jag känner mig dålig. Har jag... nej, alltså... Vad har jag ens kollat på? Har jag kollat på någonting? Nej, jag har inte. Nej, jag har inte det. Har du det?
Jag kan berätta att... anledningen till att jag ville... liksom, när du skrev att du var redo för att höras nu, så sa jag, kan vi höras som den tiden vi sa först, fast jag egentligen, ja, så var det för att det här är egentligen ingen ny, men jag, för mig är det, som jag precis har sett den, så har vi sett Filthy Rich om Jeffrey Epstein.
Ja, just det,
på Netflix.
Och
jävlar, alltså vad upprörd man blir. Alltså det här är ju då, det var väl 2000, det var ju med, vad var det, 18 eller?
Ja, 17, 18 någonting va?
17, ja. Så det är ju liksom ingen nytt tips, eller vad man säger, ny historia. Mm. Men man, fan varenda gång bara förfasas över hur vidrigt det är alltså. Mm.
På liksom en, för dokumentären är bra eller liksom, alltså den är...
Jag tycker den är bra, absolut. Det är jättemånga, då de pratar med flera survivors, exakt, och deras advokater, och även då prata med Alan Dershowitz, eller tror jag han heter, som företrädde då honom, som också företrädde OJ, och du vet, det är lite blandat. Han har ju en egen ö, eller hade en egen ö. Och där hade han alltså en person som bara jobbade med liksom IT och teknik på ön, för att han skulle ha ett helt eget internet typ.
Perfekt.
Så det är lite blandade personer i.
Ja, intressant. Nej, men det är ju en, det är ju sådär man tänker att så där sjuk kan inte liksom överklassen eller liksom den rikaste vara, och sen är de det på något sätt.
Ja, ja. Och jag sa precis det, att det är faktiskt helt sjukt att att pengar kan göra att man kan komma undan med saker så länge.
Så länge.
Det är så jävla vidrigt.
Alltså det är så länge. Men och lite på samma, eller lite anknytet då kan man väl säga, är att jag har ändå lyssnat på en sak, eller håller på att lyssna på en sak, som är att jag lyssnar på jag lyssnar ju vanligtvis på den här poddserien British Scandal som jag älskar, du vet. Men det finns också en som heter American Scandal som inte har det här liksom, den är inte så frejdig utan den är mer bara berättad typ. Men de håller just nu på att göra en serie om Lewinsky-affären. Och jag längtar ju egentligen så himla himla mycket till, för nya säsongen av American Crime Story heter det, va? Det som, den som gjorde Gianni Versace och OJ, de två tidigare säsongerna. Den handlar ju om Lewinsky-affären, den nya säsongen. Och Monica Lewinsky är exekutiv producent för den. Men jag hittar ingenstans som man kan se den än. Så då var jag liksom tvungen att börja lyssna på den här podden som under tiden, helt enkelt.
Just det.
Så att om man
och
inte,
den är bra.
Ja, den är bra. Den är, det är ju helt absurt. Alltså, jag har till exempel inte fattat hur extremt länge. Alltså, de hade ju en relation i typ ett år. Och hon flyttades från Vita huset till så här Pentagon, men de fortsatte höras på telefon väldigt. Alltså, det var mycket liksom, mycket sånt. Och sen är det ju fruktansvärt. Hon är ju liksom typ så 21 år gammal när de träffas eller någonting.
Så ung.
Och blir ju helt liksom tokig i honom. Och sen bara att bli utsatt för det där som hon blir utsatt för av liksom världen och av honom. Alltså att han uppenbarligen utnyttjar en så ung praktikant är hon ju liksom.
Ja.
Men så att den kan man, ja, som sagt, jag är väldigt, väldigt sugen på den här nya säsongen av den här serien. För att de två tidigare är ju asbra. Men tills vidare, tills jag kan få tag på den, så kommer jag köra lite på med det här, känner jag.
Ja, snyggt.
Så det finns typ 3 avsnitt ute nu och jag tror att det kommer 1 till.
Spännande, kul att höra.
Eller hur?
Att det finns bra saker att lyssna på. Alltså.
Det är ändå härligt.
Att folk blir utnyttjade.
På viktigt. Sina arbetsplatser, det håller jag med dig om. Även andra platser tycker jag inte.
Jag tycker precis att det. Även andra platser. Det var som att det var viktigt att lägga till det. På sina arbetsplatser. Nog om oss, höll jag på att säga.
Nog om oss och Bill Clinton. Nu gör vi
ett gäng, du, jag och Bill.
Nej, det är vi inte.
Nej.
Han är inte bjuden på våran tjejresa till Köpenhamn.
Nej, det är bra.
Just det, för alla som har undrat där ute har ju du och jag äntligen fått ha våran gemensamma kväll. Det var så mysigt.
Det var underbart. Det var verkligen underbart.
Nu ska jag bara säga, vet du vad, det fanns ett stort problem med den kvällen. Nu vill jag bara ha mer. Jag vill att vi
jag
ska se.
Jag hörde inte vad du sa, men jag med.
Vad gissar du nu?
Nej, jag hörde sen. Jag var tvungen att liksom tänka efter vad du sa. Jag vill också ha mer.
Okej, vad skönt. Tänk om du bara, nej, för mig är det bra. Jag har insett att vår relation gör sig bäst här.
Nej.
Sad.
Men vi får ju styra upp en julavslutning. Det är ju bara så det är.
Så är det. Det löser vi. Det blir bra. Men först gör vi den här podden.
Det här avsnittet.
Ja, okej, hej.
Hej.
Joanne Miller föds den 4 juni 1930 och växer upp på en stor gård som odlar frukt. Den ligger i Louisiana. Och där bor hon tillsammans med sin mamma, sin pappa och flera syskon. Vet inte hur många, men hon har flera syskon. Joanne drömmer i sin liksom barndom om att bli skådespelerska, men väljer till slut en annan väg. Hon ska bli lärare. Så Joanne tar sin bachelor i education på University of Mississippi, och där träffar hon också sin framtida man, James Nichols Jr., kallad Jimmy, men jag kommer kalla honom James för att jag känner inte honom.
Okej.
Okay. Det känns alltid konstigt att använda någon smeknamn. Eller?
Jag vet. Fast vet du vad som har hänt mig flera gånger? Att jag liksom har gjort smeknamn på folk som inte har dem. Så att helt plötsligt så är det någon som heter Mikael. Så kallar jag honom för Micke och sånt. Det gör
du
jag jätteofta. Du
är så kärvänlig.
För bekväm. Jag är för bekväm med andra människors namn.
Jag vet, Londreus.
Okej. Move on.
Jimmy då, eller James, som han heter i min historia. Han var son till en läkare och
Han var nog typ ganska ensam när han växte upp. Han var sina föräldrars enda barn och var också typ så här, drog sig ganska mycket liksom undan från sina klasskamrater. Så han verkar haft en liksom lite annorlunda uppväxt jämfört med henne. För jag upplever att hennes uppväxt har liksom varit i ett ganska så här stort och så här, levande familjesammanhang typ. Men han hade då i alla fall börjat plugga på University of Mississippi ett par år innan Joanne, men pluggade också education, och vad jag förstår så hade han börjat undervisa på skolan när de väl träffades. Jag tänker efter, undrar om det är så att hon helt enkelt blir kär i sin lärare? Jag vet inte. Skitsamma. Hur som helst blir de i alla fall kär i varandra och de gift sig och de flyttar sen till Missouri. Och det verkar som att James initialt vill bli lärare han också då, men istället så börjar han sälja försäkringar och sen får han ett jobb på IBM. Och det jobbet gör att Joanne och James till slut bosätter sig i Poughkeepsie, som ju ligger i New York State.
Och där de... även Chandler bodde en period.
Exakt. Alltså, man har man inte en så stark relation till Poughkeepsie, bara för att, är det inte typ att han har distansförhållande med någon där?
Jo, han, nej, han flyttade dit och Monica, han är ihop eller gift med Monica.
Nej, du då. Tänker på när han är Tulsa typ. Det är någon som åker tåg från Poughkeepsie.
Just det, okej, jag blandar ihop.
Det skulle kunna vara någon av de andra personerna också.
Okay, jag
skitsamma, någon i vänner är i Poughkeepsie. Och för det är också verkligen, jag har också en jättestark vännerkoppling. Det är uppenbarligen det enda jag har till nu till Poughkeepsie. Och uppenbarligen inte varit så stark, eftersom jag inte vet vad som hände där eller med vem. Hur som helst. Det ligger i alla fall New York State. Och de bor då där och de får en son som de döper till James Nichols III. Så att, alltså, han heter alltså James Nichols Jr. döpt efter sin pappa. Och sen får han en son som han döper efter sig själv då. Men sonen kallas för Ticker.
Okej.
Okay. Ja, och det är ett smeknamn som jag kommer använda eftersom det blir så himla förvirrat om alla heter James.
Smart.
Joanne är en typisk Southern Belle. Alltså hon är så här väldigt varm och väldigt liksom härlig och inbjudande. Och folk som träffar henne tycker liksom om henne väldigt mycket direkt. Och hon är väldigt religiös. Och när de bosätter sig i Poughkeepsie så tar hon med sig en del av sin så här Louisiana tradition och är med och startar en baptistkyrka i Poughkeepsie som hon går till. Liksom, det är typ en, hon har mycket kompisar där och är där och är religiös och sånt. Sånt som man gör i en kyrka. Och hon har också typ en så här, alltså hon har också kvar i sina rötter genom sin familj, alltså hon har en väldigt nära relation till sin mamma och ringer liksom hem minst en gång i veckan. Varje sommar så tillbringar hon flera månader hemma på den här gården där hon växte upp. Hon är så här väldigt nära sina syskon och sina syskonbarn, alltså familjen är liksom jätteviktig för henne typ. Och hon gillar också barn i allmänhet. Som sagt är hon då lärare och undervisar på, alltså jag tror hon är lågstadielärare. Och är på ett par olika skolor på Poughkeepsie som jag förstår det. Och hon är liksom superpopulär där. En urgullig grej som hon har gjort är att in till hennes klassrum, alltså har hon rullat ut en röd matta.
Jaså.
Så att alla hennes elever alltid får vad hon själv beskriver som the red carpet treatment.
Gulligt.
Alltså det är så gulligt. Och hon typ, du vet, hon liksom bakar muffins när barn fyller år. Alltså hon verkar, hon är
jättepopulär.
Ja, verkligen. Jättemysig. Och hon är då liksom omtyckt även av sina kollegor. Hon är också populär i så här, det här området. De bor på en gata som heter Vassar Road. Och hon är liksom populär bland grannar och hon är väldigt omtyckt i kyrkan. Men folk har inte riktigt samma varma känslor för hennes man James. Mm-hmm. Jeannie Foster, som är en person som också gick i den här baptistkyrkan tillsammans med familjen Nichols, kommer senare att säga till New York Times att hon då var a lovely woman, just very laid back. He, on the other hand, was very different. I thought he was kind of cold. Så folk har liksom, folk tycker att det finns typ en del som reagerar på att de är typ gifta för att de känns så himla olika liksom. Och hon är så himla himla nice och ingen typ gillar honom. Vad när man inser att man är den i sin relation? Är jag det?
Oh. Nej, Karin.
Just very cold.
Absolut inte. Du är verkligen a lovely woman. Very laid back.
Oh, tack. Tack hjärtat, vad glad jag blev nu. Men samtidigt så är det så här, det är inte det att folk tycker att det finns konstigheter inom äktenskapet. Alltså de verkar inte vara ovänner, det verkar liksom inte vara några problem. Utan det är bara att folk tycker att de är olika. Och om, man säger också typ så här att om det skulle vara så att det fanns problem inom äktenskapet så hade det nog inte spelat någon roll, för att de hade nog inte typ så här skilt sig ändå. Utan Joanne, nej, som var väldigt religiös, hade liksom married for life typ. Men det finns en grej som Joanne då inte tycker är toppen med sin man, och det är att han är en hoarder. Så, alltså hon älskar visserligen typ så här böcker och typ fyller på deras hus rätt bra med det. Men han är mer en sån, han är delvis liksom en samlare. Alltså han typ samlar på allt från så här kameror till krigsmemorabilia, typ vapen. Han har typ jättemånga gräsklippare. Det här är typ tidigt 80-tal och de har liksom flera datorer. Men han är också en person som liksom inte kan slänga saker, så det verkar som att han också bara har vilken jävla skit som helst typ.
Jag fattar, min skräckperson att bo med.
Ja, det hade nog inte passat dig så bra. Jag är ju, nej, lite grann där. Alltså att jag bor med en hoarder. Men jag tycker jag
nej,
tycker
du är om, inte det.
Jag tycker ju liksom där vi är nu, så måste jag säga att jag är väldigt liksom, jag tycker väldigt mycket om Marcus grejer. Han har många grejer.
Ja, det är tur.
Det är plottrigt hemma hos oss. Men det gillar jag.
Vänta tills han kommer dragandes med sin första dammsugare, höll jag på att säga. Gräsklippare.
On-brand också, inte äga en dammsugare.
Men då har han inte det.
Jo, det är klart vi har. Vad fan.
Men jag vet inte.
Vad skulle vi annars ha?
Men nej, jag vet inte.
Vi städar bara, du vet, så som Pippi. Att vi binder fast två jävla borstar på fötterna, ja, och skejtar kanske runt.
Ni kanske har någon som kommer och dammsuger, vad vet jag.
Nej, det har vi inte heller. Vi har en dammsugare. Nej. Den funkar så där, ja, för vi är inte så bra på att byta på sig till den. Ja, skitsamma, det är en annan väldigt, okay, väldigt tråkig podd. Jo, de har också två stycken amfibiebilar. Alltså sådana som kan gå på både land och vatten. Riktigt coolt.
Jag vet, så jäkla coolt.
Det är kul att man tycker att det är så coolt. Alltså det är något så himla basic med att tycka, men jag tycker verkligen också att det är så himla himla coolt. De har två.
Det är sjukt fascinerande.
Ja. Men nu kommer det bli sorgligt, för att det är då så att Ticker, sonen, eller James the Third, han verkar också varit liksom lite sådär intresserad av kanske typ teknik som sin pappa. Han har också en utbildning inom education, men i början av 80-talet så har han påbörjat en master i computer science. Men tyvärr kommer han aldrig hinna avsluta den utbildningen, utan 1982 så har han tagit med sig en av de här amfibiebilarna till en sjö i Mississippi. Och på något sätt så ramlar han ur bilen och drunknar.
Men gud.
Och jag vet inte om det är så att du vet att han ramlar ur och typ slår i huvudet och tuppar av eller någonting. Men han liksom, han dör när han är ute med en av de här bilarna typ. Och han blir då bara 25 år gammal. Och det är ju liksom ett fruktansvärt slag mot den här familjen. Och Joanne blir liksom väldigt deprimerad efter att hennes son har dött helt enkelt. Och hon säger då att det är till en av sina vänner att det inte direkt blir bättre eller lättare att hantera förlusten av sin son, med tanke på att James då ställt amfibiebilen som Ticker föll av i deras trädgård. Så inte ens då kan han göra sig av med den, utan den liksom står där och bara påminner om den här enorma, enorma sorgen typ. Men nu hoppar vi fram 3 år i tiden till julen 1985. För den 20 december så är Joanne och James ute och äter med vänner på Ground Round Grill and Bar i Poughkeepsie. Och förmiddagen efter så åker James till affären för att köpa hundmat till parets två golden retrievers. Och när han kommer hem så är Joanne borta. Och när han inser att hon aldrig, alltså hon hade typ en frisörtid, hon hade en klipptid bokad den förmiddagen. Men när han inser att hon aldrig dök upp till den, så blir han jätteorolig och ringer polisen och anmäler henne saknad. Och Polisen kommer då till parets hus för att prata med James, och han berättar att han bara, men vårt äktenskap är liksom bra. Men Joanne har varit väldigt deprimerad sedan Ticker dog 3 år tidigare. Mm. Och han tror att hennes liksom psykiska ohälsa kan då ligga bakom att hon har försvunnit. Han säger att han kan tänka sig att hon kan ha begått självmord, men han tänker att hon också kanske har gått med i typ en religiös grupp, för att hon är ju liksom väldigt troende sådär. Mm. Och jag vet inte om det är polisen som hittar den eller om det är James själv, men Joanne har i alla fall skrivit ett kort brev på en av parets datorer där hon berättar om sitt mående sedan sonens död. Och exakt vad som står i det här brevet verkar liksom inte vara officiellt. Men polisen har i alla fall, de har beskrivit det som att hon framstår som väldigt deprimerad, men de upplever inte att det är ett avskedsbrev eller att det är skrivet av någon som är suicidal. Liksom. Men trots det så genomför man då en stor liksom sökinsats i området kring Poughkeepsie och typ letar igenom så här vattendrag och typ skogsområden. Man söker både till fots och med helikopter. Man hittar ingenting. De söker efter fler spår i huset. Det är nog inte jättelätt letat eftersom det liksom är fullt av skit som typ James
kan skriva.
Skriva, slänga heter det. Men de hittar inga spår där heller liksom. Sen händer en konstig grej, för att första gången som polisen är vid huset så saknas Joannes bil. Och att typ James säger så här, han bara, nej men den är borta liksom, jag antar att hon har tagit den typ. Men nästa gång de är tillbaka så står plötsligt bilen på uppfarten.
Okej.
Och de frågar då James, de bara, var, så här, hennes bil är ju här nu, typ, var kommer den ifrån? Och han bara, jag hittade den parkerad vid ett köpcentrum.
Okay.
Så jag körde hem den. De bara, okej, okay, ja, men vi får väl leta igenom den efter typ bevis. Han bara, det är ingen idé för att jag har fått den städad. Den är liksom städad både dammsugad faktiskt. Både liksom, de har städat på både insidan.
Var det du som var där? Eller?
Det var inte jag. Så det är ju lite weird då att han liksom inte har ringt polisen när jag säger, jag har hittat min frus bil. Ni kanske vill komma och kolla på den. Utan istället har han kört hem den, fått den städad och polisen själva upptäcker att den är tillbaka. Liksom.
Okay.
Ett par dagar senare på julafton så ringer James polisen och säger att Joanne just har ringt honom. Och hon har då sagt att hon mår bra, men när han frågar var hon är så lägger hon på luren. Men han är så här, vi behöver ju typ inte fortsätta leta så mycket kanske, eftersom allting är ju bra. Alltså hon sa ju det, att allting var bra. Till grannarna säger James helt enkelt att Joanne har lämnat honom, och han säger till lokaltidningen i Poughkeepsie att there's no reason to assume she's dead or alive, joined a group or run off with some other man. There are 1,000 possibilities. The pain is not knowing.
Aha.
Polisen tycker ju att James beter sig konstigt, så de bestämmer sig för att övervaka honom. Och det dröjer bara några veckor och så ser de honom tillsammans med en annan kvinna.
Mm-hmm.
Polisen visar då foton på de två för James, och då säger han bara, so I got a girlfriend. Sen säger han att han vill ha en advokat, och sen vägrar han att svara på fler frågor. Så han beter sig riktigt weird. Det kan vi ändå liksom komma överens om. Att det är
verkligen
fuffens på gång. Och de pratar också med folk runt Joanne. Och på det stora hela har då alla som sagt bilden av att det är så här, är ett bra äktenskap, ett stabilt äktenskap. Visst, Joanne tyckte att det var jobbigt att leva i ett hus fullt av hårdat skräp. Och hon har tyckt att det varit lite extra illa sen hon insåg att James inte har kunnat klara av att göra sig av med deras döda katt. Utan hon har hittat den i frysen. Och det tyckte hon ju inte var toppen, förståeligt nog.
Mm.
Men det verkar som sagt inte som att de har typ varit på väg att skiljas eller någonting. Trots då att de också har hanterat liksom sorgen efter sin son på lite olika sätt. Och hon har verkligen varit mått jättedåligt. Men som sagt, folk i deras närhet tycker liksom inte att de passar ihop. Eftersom Joanne är toppen och James inte alls är det. Delvis tycker folk liksom att han är då som sagt typ kall och sådär. Men han är också elak. Han har märklig humor. Han verkar tycka om att skapa dålig stämning. A.k.a. min värsta sorts person.
Alltså verkligen.
Han gör också lite konstiga grejer. Typ att han, så här, när de flyttar in i området så typ går han hem till folk. Alltså han knackar inte på, utan han bara går in och är så här: hallå, jag är din nya granne. Kliver rakt på. Ytterligare en sak som jag tycker låter fruktansvärt. Men han kör också runt i sin bil med en skyltdocka sittande i framsätet.
Läskigt.
Han verkar också trivas väldigt bra i sin bil just för att han sitter väldigt ofta på typ garageuppfarten i sin bil och typ läser tidningen eller bara stirrar rakt ut, och det tycker folk är lite weird. En av grannarna kommer på honom med att fota henne med en av sina hårdare kameror när hon står på en stege och målar sitt hus.
Va?
Det är ju, alltså ja, hon typ står och målar.
Under kjolen typ.
Alltså, det står liksom inte explicit att det är det som händer, men det låter ju onekligen som det, för att det är typ på en stege. Ja. Alltså, jag tror inte att han står rakt under henne, men du fattar liksom.
Ja.
Det är inte toppen. Och fy. En annan kanske ännu märkligare grej. Jag vill verkligen inte minimera att det är jätteobehagligt. Det jag precis sa att han gjorde. Men vid ett tillfälle så ber en annan granne honom att hjälpa henne med en ekorre som hon av någon outgrundlig anledning vill ha bort från sin tomt. Det förstår jag inte. Älskar ekorrar. Och man kan inte styra dem. De är, ge upp. Den bor, nu är det här ekorrens tomt. Du bor inte här nu längre. Men det han gör då, när hon är så här: hej, kan du typ hjälpa mig att få bort den här ekorren? Då går han och hämtar en yxa.
Nej.
Och sen slår han ihjäl den här ekorren med yxan framför så här kvarterets barn.
Men snuta.
Så han är ju inte toppen, som sagt. Men trots då, alltså liksom alla de här sakerna och alla de här indikationerna på att någonting kanske var lite fel med James, så hittar man liksom inga tecken på att han då kan ha gjort något för att få Joanne att försvinna. Man misstänker att det är så, men man hittar liksom inga leads på det.
Mm-hmm.
Men de hittar heller inga spår som tyder på att hon är någon annanstans. Du vet, hennes så här kort har aldrig använts och sådär liksom.
Nej.
Men fallet blir då helt enkelt superkallt och polisen slutar liksom utreda det. Joannes familj har ju liksom ingen aning om vad som har hänt henne, och de anställer då en privatdetektiv för att fortsätta leta, och han säger att han har hittat tre olika män som alla fått erbjudande från James om att mörda Joanne för pengar. Men det verkar inte som att det liksom kommer någonting vidare av det. Så att det liksom blir ingenting med det. Och till slut då har familjen Miller lagt $150,000 på liksom egna utredningar som inte har resulterat i någonting.
Va?
7 år efter att Joanne försvunnit så ber hennes bror John rätten att inte dödförklara henne. Så att, jag vet inte om det är att James ligger på om det eller om det bara är någonting som händer efter ett, liksom, x antal år. Men hennes bror är så här: jag vill inte att ni gör det. Typ. Vi vill typ fortfarande tro att hon finns någonstans. Liksom. Och det gör då att James inte kan sälja deras hus. Utan han blir kvar i samma område, i samma hus, där grannarna misstänker att han då har mördat sin fru och kommit undan med det. Och huset blir ju bara mer och mer liksom överfullt av saker. Det blir mer och mer smutsigt, det börjar typ mögla, trädgården växer igen. Och grannarna ser då James allt mindre. Han drar sig verkligen undan och blir väldigt, väldigt ensam. Han är i den här baptistkyrkan typ några gånger per år. Eller du vet, sådär, de kommande typ 20 åren typ, efter att hon har dött. Eller efter att hon har försvunnit. Men han slutar gå dit 2008 då han har ombetts att sluta säga rasistiska saker om Barack Obama. Då slutar han gå dit. Han bara, great man.
Okay.
Fantastic man. Så att efter det så verkar det som att typ ingen har kontakt med honom. Liksom. Så 4 år senare, den 27 december 2012, så nästan på dagen 27 år efter att Joanne försvunnit, så ringer en av hans grannar polisen för att be dem göra en sån welfare check hos James. För hon har då inte sett till honom på flera dagar. Okay. Och när de går in i huset så hittar de James död i sin fåtölj. Han blev 82 år gammal och dog av naturliga orsaker. Och han har liksom under de senaste nästan 30 åren levt så isolerad och liksom varit så ensam att typ, och dessutom blivit illa omtyckt liksom. Så att det är ingen som verkar liksom vilja känna honom i döden heller. Utan polisen lyckas spåra upp två anhöriga, men de har inte möjlighet eller intresse av att typ ta sig an hans bohag. Så det gör liksom att allting typ drar ut på tiden. Men ett halvår efter hans död, så sommaren 2013, så har en städfirma fått uppdraget att städa ur det totala kaoset som är James Nichols hus. Och när de jobbar igenom källaren stöter de på en märklig vägg som låter ihåligt när de knackar på den.
Nej.
Så de river ner den här väggen och innanför så hittar de en stor typ plasttunna. Och i tunnan så hittar de en stor soppåse. Och i den här soppåsen så hittar de ett skelett som rättsmedicinska undersökningar och tankkort kommer att visa är Joanne.
Skämtar du?
Man kan då se på kraniet att Joanne har dött av ett kraftigt slag mot skallen. Och kroppen har, verkar liksom ha styckats innan den placerats i soppåsen i tunnan. Och sen alltså byggts in i en vägg.
Jävlar.
Så James har liksom mördat sin fru och sen levt nästan 30 år med hennes kropp i väggen.
Fy.
I det här huset.
Usch.
Och
jag orkar inte.
Exakt vad som har hänt kommer man ju liksom aldrig veta, för att han berättar aldrig någonting för någon uppenbarligen. Men i en artikel från New York Times har de intervjuat Joannes bror Johns son Randy Miller, som fortsatte typ så här, efter att hans pappa dog så typ fortsatte han liksom ligga på polisen och typ om, alltså du vet, för att visa att hon inte var bortglömd liksom. Men han kommer då i den här New York Times-artikeln så säger han till den här journalisten att maybe this isn't a Christian thing to say, but I do get satisfaction out of the fact that he died alone and surrounded by nothing but junk. It sounds like he was right where he should have been, miserable and living in filth. There was no reason for him to die alone. He did it all to himself.
Ja. Oj.
Hur sjukt?
Starkt.
Alltså, hur just här att leva ett helt liv, att mörda någon.
Nej,
och sen liksom inte gå, alltså att inte, att fortsätta vara i det på något sätt liksom. Men å andra sidan, vad skulle han göra? Typ, han kunde ju typ inte flytta därifrån, för att då visste han ju om att de skulle hitta det, så att han blir ju liksom fånge i sin egna
han
fakta,
kunde inte ha mördat sin fru,
alltså 100%, det hade ju verkligen varit det rimliga, men just att det är så här. Han måste verkligen blivit fånge i sin egna, i sitt egna skapade helvete typ.
Ja, för fan.
Och den här,
riktigt onajs.
Riktigt, det är verkligen, verkligen sant. Och den här New York Times-artikeln är då min huvudsakliga källa. Den är skriven av Vivien Yi och har rubriken In Cluttered Home, A Dark Secret 3 Decades Old. Och sen har jag också läst en artikel av redaktionen på CBS News med rubriken Joanne Nichols Found, Remains in Wall of Home I did as New York woman missing since 85. Jonathan Dinst för NBC New York med rubriken After Woman's Remains Found, Detective recalls suspicious husband. Och så har jag lyssnat på podcasten The Crime Time Pods, 19 avsnitt, där de bland annat avhandlar Joanne Nichols försvinnande.
Okej.
Okay. Oh, så var det med det.
Tack Karin.
Folk måste sluta gömma.
Trist och sorgligt.
Men folk måste också, det här med att liksom lägga in folk i väggar. Vad fan?
Nej, det är inget bra.
Nej, det är inget bra. Ja,
nej.
Så var det med det.
Så var det med det. Tack för att du berättade om det. Det var sorgligt.
Ja, det var det.
Lördagen den 17 oktober 2015 var Sasha Samsudin ute med ett gäng kompisar och festade på klubben The Attic som ligger downtown Orlando och som beskrivs som att den erbjuder one of the coolest party spots in Orlando. Det tyckte jag var nice.
Wow.
Och innan det så har de varit och kollat på en fotbollsmatch där Sashas favoritlag har vunnit. Så det är liksom festlig stämning.
Mm.
När klockan var 12:30 så kommer Sasha fram till sin kompis Anthony och säger att hon ska sticka, men att de ses som de har bestämt till brunch dagen efter. Inget konstigt med det. De brukade ofta skiljas åt när de var ute, för som man vet så har man ju ibland olika intentioner med en kväll ute på nattklubb. När hon då har lämnat The Attic så är hon berusad.
Mm.
Och när hon kommer ut ur klubben så är det några killar som typ ger sig ut ur en taxi och börjar ragga på henne, du vet, sådär, sådana störiga, sådana störigt killgäng, verkar det som att de, du vet, såhär, ger sig på, inte ger sig på henne, men du vet att de är såhär, hey, where are you going?
De är på henne.
Exakt.
Mm.
Så att då är det två helt främmande tjejer som ser det och är så här, det där ser inte så nice ut, och hon ser typ ut som att hon har druckit, så vi hjälper henne liksom att komma ur det där. Så de går fram till henne och är så här, vi vill gärna hjälpa dig att liksom komma in i en taxi typ, du kan få dela Uber med oss så kan vi liksom köra dig hem på vägen.
Tjejer. Så,
ja, väldigt fint. Sen tycker jag att man inte ska åka taxi med främlingar, men det är en annan grej. Men ändå tjejer, jag håller med.
Okej, för det lät som att du inte höll med.
Jag är ambivalent, så kan man väl säga.
Men vi måste väl ändå säga att det är ju jättefint att, och att rimligt och bra åt, att reagera när alltså, någon ser någon i en utsatt situation.
Absolut.
Det kan, inte, det kan du inte rätt. Säga emot.
Det säger jag absolut inte emot. Och det är klart att man förmodligen kan dela taxi med två underbara tjejer som har hjälpt en. Ja. Det här är jättefint. Det är verkligen så bara.
Ja.
Bra. Helt rätt agerat av de här tjejerna. Så att de sätter sig, de tre, i en Uber, och sen så kör de hem till Sashas lägenhetshus som heter Uptown Apartments, men som jag tror ligger också i downtown Orlando, fast det heter så. Och när de då kommer fram så visar det sig att hon har glömt koden in, och det verkar som att huset har liksom kodlås, alltså både in genom portar men också in i lägenheterna.
Mm.
Och hon har då glömt sin kod.
Åh, vilken ångest.
Ja, så störigt. Och hon har inte heller med sig sitt ID-kort liksom. Så de står där utanför och bara okej, hon kommer inte in i sitt hus. Fett jobbigt, vad gör vi nu typ? Och då kommer en säkerhetsvakt som arbetar i huset fram till porten, och de här tjejerna då som har hjälpt Sasha komma hem är typ så här, snälla släpp in henne liksom, hon bor här. Och då är han bara så, nej, utan att hon kan identifiera sig och utan en kod så kan jag tyvärr inte släppa in henne, för då kan inte jag liksom säkerställa att hon bor i huset. Så står de där liksom och tjatar, och de är så här, kan du inte i alla fall släppa in henne och bara få sova i lobbyn liksom, hon behöver alltså
någonstans,
hon behöver liksom
hon
få sova typ. Till slut så kommer i alla fall en granne, och då lyckas Sasha liksom smita in med honom i huset. Och då så sticker tjejerna därifrån, för då är de så här, okej, men nu är hon inne i alla fall, så att då löser det väl sig typ. Men så söndagen då, dagen efter, när Anthony, den här killen som kompisen som hon var med på klubben, och några andra kompisar sitter på den här brunchen som de hade liksom bestämt. Och det verkar som att de också brukade ses på min nyfunna favoritrestaurang i USA, Chick-fil-A. Så dyker hon inte upp. Sasha dyker inte upp liksom på brunchen. Så de liksom ringer, skickar sms, skriver på typ Insta och Facebook och ett massa sådana saker. Men hon svarar inte. Vilket alla då reagerar på, för att hon är då en sån person som alltid har telefonen. Du vet, typ som att jag kan bli orolig när du inte svarar, för att jag vet att du alltid svarar inom 10 sekunder. Typ.
Yep.
Så hon svarar inte. Så att de är bara så här, vad fan liksom, vi behöver åka hem och se att allt är okej. Okay, liksom.
Mm.
Så de åker till Uptown Apartments och de ser att hennes bil är parkerad där utanför huset. Men när de då går upp till lägenheten så är det ingen som öppnar när de knackar på. Så de blir då fett stressade. Så de börjar då först typ ringa runt till andra kompisar, ringer runt till slut till olika sjukhus och också till så här häkten typ, eller du vet typ så, du vet, kollar om hon har hamnat i en fyllecell, verkar som. Ja, exakt. Men ingen vet vad hon, eller liksom det är ingen som har sett, eller du vet, hon är ingenstans, så då bestämmer de sig för att anmäla Sasha försvunnen hos polisen. Så bara lite kort om vem Sasha då är. Hon är 2015 27 år gammal, vilket ju var typ ens bästa år i livet, tänker jag. Det var så bra ålder. Hon bor då i Orlando i Florida och hon beskrivs av sina vänner som så här glad, sprudlande, väldigt, väldigt utåtriktad och du vet så här. Hon, liksom, ja, hon är väldigt, en väldigt social och öppen person. Hon arbetar på ett fastighetsbolag där hon ansvarar för deras sociala medier och hon arbetade liksom både liksom, hon var sjukt duktig på sitt jobb och hon arbetade hårt och mycket och har varit så här, var en jätteuppskattad kollega. Och utöver då att hon arbetade mycket så tyckte hon om att typ, så här, gå ut och festa med sina kompisar och hon liksom gillade att gå på nya restauranger, gå på nya barer, du vet. Hon, liksom, hon levde verkligen ett ganska högt tempo, tycker jag det låter då, som ligger hemma och pillar i naveln typ varje kväll. Så hade hon ett väldigt så här, ett aktivt liv.
Men det hade du också när du var 27?
Det hade jag kanske.
Det tror jag.
Hoppas det.
Det hade du.
Ja, bra, tack. Så polisen sätter då liksom igång arbetet med då att försöka hitta Sasha. Så de kommer till Uptown Apartments för att gå igenom hennes lägenhet. Och när en av poliserna går in i Sashas sovrum så gör de en hemsk upptäckt. För ut ur under täcket så sticker det fram hår och en arm. Och det visar sig då att det är Sasha som ligger där under täcket och hon har typ en sönderriven t-shirt på sig. Hon lever tyvärr inte och det är ganska tydligt att hon har blivit strypt till döds. Så det är liksom så sjukt sorgligt, för då är det liksom, vad har hänt under den här relativt korta tiden från att hon lämnade klubben tills då hon har mött sin, den här tragiska döden i sitt egna hem. Så de börjar då söka igenom hennes lägenhet efter ledtrådar som kan ge någon slags bild av vad som har hänt. Och det luktar städmedel och en sak som polisen reagerar på är att toalettringen är uppfälld. Och det tyckte de var konstigt då eftersom Sasha bodde i lägenheten ensam och det är ju liksom inte så många kvinnor som kissar med ringen uppfälld. Och på själva ringen så hittade man DNA och fingeravtryck som då ska visa sig inte tillhöra Sasha. De hittar också typ kondompapper, alltså du vet en förpackning under toaletten. Polisen liksom utgår då från att det, hon kan ju försöka kräkts, då brukar man ju fälla upp ringen. Men så, polisen utgår från att det är en man som har varit i lägenheten då. Så att polisen börjar med att begära ut materialet från övervakningskamerorna som finns runt om i huset. Och de bestämmer sig också för att tala med den mannen, den här säkerhetsvakten som då hade ju träffat Sasha där på natten. Han så heter de får, Steven Duxbury.
Så de får tag på de här tjejerna också?
Ja, för att de börjar med att kolla då på, för att då skapas ett flöde eller man ska säga. Så får de ut först övervakningsmaterial från The Attic. Och där visar det då att hon träffar de här tjejerna som jag berättade om. Och de kommer då att berätta den här storyn som jag berättade liksom innan. Och Steven då, säkerhetsvakten, han berättar också att han då har träffat Sasha på kvällen, precis som jag berättade om innan. Han säger då att hon var berusad och hade försökt komma in. Och han berättar då att han vid något tillfälle där under kvällen, innan hon har då lyckats smita in. Jag vet inte, det är lite konstigt så här händelsloppet, men han har gått med henne till hennes bil för att se om hon kan hitta typ
någon ID eller någonting.
Eller du vet, någonting där. Men att då, sen har hon smitit in och då vet han inte så här. Han vet inte med vem eller med hur och du vet sådär. Så det berättar han och tjejerna berättar den här historien. Sen går de då igenom materialet från Uptown Apartments. Och där kan man då se Sasha ungefär kvart i två. Då har hon då kommit in i huset. Och då är hon på väg till sin lägenhet. Och i den bilden så är det en man med. Och det visar sig vara en granne. Och jag tror att man kan höra, eller om de typ lyckas läsa på läpparna, du vet, i kameran, att han frågar typ så här, är du okej? Okay? Liksom. Och då säger hon bara ja. Och sen skiljs de åt och så syns han inte igen. 20 minuter senare så dyker hon upp i en annan kamera, ensam, och då hon har typ bytt till flip-flop, du vet, hon har varit på väg hem, så man hör bara hon typ så här går omkring liksom i korridorerna. Och sen 20 minuter senare igen, alltså 2:55, dyker hon upp i en tredje kamera. Och då är hon inte ensam längre, utan då är hon i sällskap med Stephen Duxbury, den här säkerhetsvakten. Och videon visar då hur de liksom går fram och tillbaka till garaget, som jag tolkar det. Och det är ju precis det som han har berättat att de hade gjort också. Mm. Och så de liksom kollar materialet från hela den natten, och det sista de ser då 6:36 på morgonen är att Stephen Duxbury går ut med två soppåsar på morgonen, och sen är liksom övervakningsmaterialet slut från den natten, eller man ska säga. Så polisen jobbar ju liksom på att försöka så här smalna av vilka det är, eller vem det är som har mördat Sasha. Och två personer blir misstänkta liksom initialt för att de har varit ihop med henne. Eller haft liksom någon typ av relation med henne. Och det, liksom, strypning är ju ett crime of passion. Så därför låg det liksom, och pojkvänner är ju ofta liksom misstänkta. Så att de här ex-pojkvännerna då, Taylor och Ben, blir misstänkta. Och de liksom tas in till förhör. Och jag berättade ju att det både hade funnits fingeravtryck och DNA på den här toa-ringen. Så då, liksom, de tas in på förhör, och så DNA-svabbas de och testar fingeravtryck. Så, och de matchar inte, helt enkelt. Så att, och de har typ alibi, och du vet, så här, det är inte dem. De kan avskrivas liksom direkt, typ. Så polisen är lite så, okej, vem kan det vara då? Så de tycker att den här säkerhetsvakten Steven är då lite intressant, eftersom han har varit i huset, han har träffat Sasha, och så är det också, för han säger själv då i förhör, att han har lämnat Uptown Apartments 6:00 på morgonen när hans skift slutade. Men som jag ju berättade, så syntes ju han en dryg halvtimme efter 6:00, alltså typ 6:55, när han gick ut med soporna. Och det tyckte de också var konstigt, för att, liksom, hans roll som säkerhetsvakt där innefattar ju inte att bära ut sopor till liksom, de som bor i huset.
Nej.
Det som också blir då lite aha är att soporna som han tog ut, alltså soppåsarna som han tog ut, var svarta sopsäckar med röda handtag. Och sådana påsar hade de hittat i Sashas lägenhet.
Yep.
Så de har ju förhört honom redan en gång, och det finns då helt klart luckor i hans berättelser. Så de ber honom komma in igen för att liksom de ska kunna göra ett andra förhör och också göra ett lögndetektortest och ta hans DNA-test.
Mm.
Under förhöret, eller under det här lögndetektortestet, så gör maskinen markeringar, eller man ska säga liksom såna pulspåslagsmarkeringar, när han får frågor om huruvida han har varit i Sashas lägenhet. De ställer också frågor om hur hon har dött, men det är ju liksom ingen som vet det, för det har polisen inte gått ut med, du vet, såhär. Och han typ du vet, säger saker som så här, har jag fortfarande hög puls, och typ så här, ja, så för han försöker väl, du vet, göra sig som en av poliserna, att så här, jag vet hur det här funkar, typ så här, bara för att jag har sagt någonting som inte stämde så blir jag nu misstänkt, och då blir jag nervös, alltså du vet, han försöker göra en helt sån här rundgång liksom, typ tycker han är smart, typ. Och det visar sig då att DNA som polisen har hittat och fingeravtrycken matchar då Stephen Duxbury. Senare så går de också igenom då hans mobil, och sökhistorik där kan också då visa att han har googlat på hur man tar sig in i ett sånt kodlås som det var på lägenheterna i huset. Så polisen griper då Stephen för mord, och han nekar och säger att han absolut inte har någonting med hennes död att göra. Han berättar då liksom först då när han blir gripen att han faktiskt har sett Sasha bli jagad av en man i huset den här kvällen, men att han inte kände igen mannen, och han kan heller inte riktigt beskriva honom på något bra sätt. Nej. Men han då är så här, det måste vara den mannen ni letar efter, det måste vara den mannen som har mördat henne, typ.
Men bara, nej, det är dig vi letar efter, du med DNA.
Exakt så. Och de köper ju såklart inte allt det här, utan han grips och det blir då rättegång mot Stephen Duxbury. Och i rättegången så döms han till livstid för mord, sexuellt våld, misshandel och inbrott. Och alltså, jag kan inte hitta att han har berättat exakt vad som har hänt efter då de har setts tillsammans i bildet där på övervakningskameran sista gången. Och en teori är att så här, han ska liksom ha fått för sig att Sasha typ flörtade med honom. För hon var ju så här väldigt glad och utåtriktad och liksom en väldigt gullig person. Och då när han liksom kanske har försökt göra ett närmande, så har hon varit så här: nej, vad gör du liksom? Och då ska han liksom ha,
alltså,
fått
fy
den här.
Fan.
Mm.
Men det är, väl det här vanliga. Att män är rädda för att bli avvisade och kvinnor är rädda för att bli mördade. Typ.
Exakt. Åh,
oh, gud.
Men det är ju liksom en teori. Jag har inte sett att det är han som har berättat det. Nej. Men han sitter då av sitt livstidsstraff på Graysville Correctional Facility i Jackson County i Florida.
Alltså det är så jävla upprörande när det är så här. Så liksom många gånger man har varit så rädd när man typ ska ta sig hem från att ha varit ute. Mm. Och man typ är full och man är i en så sårbar situation. Och sen liksom gör då ändå folk som råkar stöta på en typ så himla bra grej och hjälper en hem. Mm. Och man tar sig hem och sen blir man utsatt för skit av personen som i ens hem, som är där för att typ
ska skydda
den.
Mm. Nej, jag
alltså
vet.
Det är liksom just det här,
det är
superdeprimerande att man liksom inte får vara säker någonstans liksom.
Nej. Det är vidrigt.
Åh, fy fan vad hemskt.
Det är verkligen så jäkla sorgligt. Det är så jäkla hemskt.
Hon var bara ute med sina kompisar och sen skulle hon bara hem och vara lite packad.
Mm.
Typ.
Nej, man kan typ inte greppa det.
Nej,
fy fan. Jag har läst då The Murder of Sasha Samsudin på It's True It's Crime O'Clock Somewhere som heter på en blogg som heter Kylie's True Crime. Och sen så Sasha Samsudin Murder, Where is Stephen Duxbury Now? På The Cinemaholic av Shraman Mitra. Det finns då ett avsnitt på Investigation Discovery som heter See No Evil. Och sen så har jag läst en artikel på clickorlando.com som heter Sasha Samsudin Jury Hears from Medical Examiner Orlando Police. Och så har jag lyssnat på en podd som heter Court Junkie och det avsnittet är nummer 43 och det heter Sasha Samsudin and the Security Guard heter det.
Usch och fy. Vad sorgligt.
Jättehemskt, alltså verkligen. Det är precis som du säger, när man liksom ska vara skyddad av någon i sitt egna hem och sen så är man inte det, utan det är den människan som liksom utsätter den för det här.
Jag får alltid också sån jävla, eller det är så himla lätt att relatera till de där situationerna, du vet. Alltså hur många gånger man typ ändå har varit liksom på väg hem och varit lite packad och att man är så utsatt liksom.
Verkligen.
Och att om världen och människorna i den vill en illa så kan de det liksom. Så, nej, det är fan vad hemskt.
Det är verkligen hemskt. Jag har också sett en dokumentär som heter på YouTube som heter The Frightening Case of Sasha Samsudin på, det är Truly Criminal som gör det. Jag glömde säga det.
Tack snälla du.
Tack själv Karin och tack till alla er som har lyssnat och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han
kan det
är dåligt. Vara bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.